Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Mycket varmt välkommen till Expressens podd Avspark. Efter lite semester så är jag tillbaka och jag är tillbaka till en väldigt intressant omgång. Det finns en hel del extra miljoner i potten på Stryktipset. Anledningen är att det är 15 år sedan Tipsextra började visas i Sveriges Television. Och på 80-talet och ja, 70-talet så att ju folk bänkade, eller männen så att ju bänkade och följde den engelska fotbollen. Vi kommer att prata om en hel del minne från Tipsextra. Vi kommer gå igenom stryktipskupongen in i minsta detalj. Niklas Borg, Tipsextra. Vad det betytt för stryktipset?
Ja, det har ju varit loket för stryktipset såklart. Och Tipstjänst som det hette då, som sen blev Svenska Spel. Det är ju, har ju lärt svenskar att känna igen engelska lag och även lärt sig att tippa. Så att otroligt mycket såklart.
Ja, väldigt betydelsefullt har det varit och många lördagar har varit njutbara framför tvn.
Till lika sömnmedel.
Ja, kan det också vara. Det jag tänkte tillbaka på många matcher på 70-talet, att planerna, de var ju inte speciellt bra då, Magnus. Rena rama potatisåkarna.
Ja, men det var, så var det ju. Man hade ju inte alls den kapacitet att sköta om planerna och resurserna och lägga på det som man har idag. Så att det ser annorlunda ut. Nu spelar man ju på mer eller mindre på golfgreen och överallt. Så att det är klart att det är en helt annan förutsättning idag.
Ja, mycket bättre förutsättningar och väldigt fräscha och attraktiva arenor är det dessutom. Borg, du har ju mängder med minne från Tipsextra. Vi kan inte gå igenom alla dem, men är det något speciellt du vill nämna?
Ja, jag... Som du säger, men det, man var ju ganska liten när man började titta på det här och lite som ni säger, jag menar de första intrycken man hade, det var att de här gubbarna såg lite farliga ut, det var, jag var förundrad över att det kunde spelas i kortbyxor och det var gegga och orangea bollar när det var snö och sånt här, men jag har skrivit en krönika i Expressens Tipsextra bilaga som kommer ut på fredag tror jag. Men min första match som jag minns där, det var West Ham Derby, eller tvärtom Derby West Ham där, och jag gillar ju West Ham, så att det blev mitt favoritlag den matchen där. Men
vann de matchen?
Det var så här, Derby tog faktiskt ledningen och höll undan och man vände ju kappan ganska snabbt, så att innan slutsignalen var så ångrade mig och så fick Derby vara mitt favoritlag några år. De vann faktiskt titeln det året.
Ja.
Så att, men det är många minnen, absolut.
Ja, Magnus, dina minnen?
Ska jag säga att det är en epok. Slutet 70-talet inte minst, då första... Ja, halvan kan man säga, eller kanske ytterligare något då, av 80-talet. Jag tänker då på Liverpools lag på den tiden. Kenny Dalglish, Sammy Lee,
Ian... lilla terrien på kanten som sprang och kämpade. Fantastisk Kenny Dalglish.
Ja, Ian Rush då, som ju var stor för slutprodukten i anfallen. Och jag har en liten kul historia med tanke på att jag spelar som jag gillade högt och rent. 2011 så är ju Kenny Dalglish manager i Liverpool och Sammy Lee hans assisterande tränare. Samtidigt så är vi på träningsläger i Portugal med Elfsborg. Jag träffar, Liverpool bor på samma hotell som vi gör i Elfsborg. Jag får möjlighet att träffa Kenny Dalglish, Sammy Lee och sitta och prata med dem en stund. Det var ju ganska en stor en stor upplevelse, tycker jag. Verkligen. Intressant. Även om det var ganska svårt att förstå vad de sa.
Ja, men det är Kenny Dagger som har hört i många intervjuer. Och även för min engelska har brister, så är det inte lätt att höra vad han säger. Du har inte nämnt det tidigare med att du träffat de här digniteterna.
Nej, jag har på något sätt inte gjort det. Jag har nämnt det för dig. En annan rolig episod just den på det läget var att Liverpool var ju där mer som en teambuildingresa. Mm. Som man gör ibland engelska lag. Man åker till Spanien och så spelar man golf och festar lite. Och
dricker lite bärs, va?
Ja, och kommer ihop i laget.
På den tiden drack de bara lite då, eller?
Nej, jag tänkte komma till det att de hade bestämt att de skulle ha en social kväll, som de kallar det. Och då sa Kenny Dalglish och Sam Lee, berätta det för mig, att de skulle gå på grannpubben, till pubben bredvid hotellet med grabbarna. Och så var ju regeln det att ingen får gå hem för det att Kenny och Sammy har gått hem. Och det visade sig efteråt i eftersnacket att de hade hållit ut i klockan 4. Så det var ju tufft att vara Liverpool-spelare och hänga kvar så länge.
Oj då har de nog kommit upp en del ålder då, Kenny Dalglish och Sam Lee där, men de stod distansen ut. Hur gärna skulle du vara med på sån här teambuilding, Borg?
Det gillar man ju. Jag har faktiskt också ett tips extra minne, så att säga, för att en stor del av det här, det var ju att sportjournalisterna då i TV blev ganska kändisar, Lars-Gunnar Björklund och Arne Hägerfors och Fredrik Belfrage, och just Belfrage under EM i Portugal så hamnade vi på samma hotell och i samma sällskap. Och det var väl liknande teambuilding då, men Belfrage hade väl vissa uppdrag för Svenska fotbollsförbundet, men på kvällarna körde ju han barnförbjudna tips extra stories, så att det är också ett minne. Men de gubbarna som ledde det här, det var början till fotbollsmagasin, och de gjorde det jäkligt skickligt på den tiden.
Ja, absolut, och de här storiesen som du sitter på, du får nog hålla på dem lite grann.
Man ska nog inte glömma Ingvar Oldsberg.
Absolut inte.
Staffan Lindeborg.
Ja.
Leif Larsson.
Leif Larsson, ingen färgklick, men malde på.
Ja, många skickliga och härliga profiler. Mitt tips extra minne var att jag bråkade alltid med syskonen. De ville se på Svenska Sesam. Jo, det är sant. Och på den tiden var det inte varit att man hade flera tv-apparater. Så jag fick gå då från hemmet till Laholms tidning och satt och kollade på tips extra matchen. Och där. Jag kommer ihåg att det var svartvit tv. Jag kommer ihåg match mycket väl med Tottenham och spelare och Ray Clemens och så. Så att, annars har jag väldigt många härliga minnen.
Fick Björn följa med dig då också? För det är väl därifrån du är efter det stackars lager du håller på.
Ja, nej, men när han var hemma då var det tips som gällde. Men när han var hemma så blev jag nedrustad. Så att då fick jag kapitulera helt enkelt. Men då fanns det lösning på det problemet. Och Långs tidning har mycket att tacka för. Gott om extra pengar i potten är det nu. Borg, 25 miljoner till en ensam vinnare. Det finns ju 4 stycken starka favoriter. Hur många av dem tycker du det är rimligt att man kan fälla?
Ja, jag skulle vilja egentligen kanske säga så här att det är 6 stycken favoriter. 2 olika block, 3 stycken raka Premier League-lag, match 1-3. Och sen så har vi Championship, match 10-12. Och jag tycker väl så här, i egenskap att vi har en podd här. Vi ska väl inte, så att säga, lära våra lyssnare att vid grön gubbe då går man och när det är rött så står man still. Det vet de redan. Vi behöver inte säga att Liverpool är en spik, utan vi ska försöka ge dem någonting extra eller en funderare i alla fall. Och det som jag kanske tar till mig just den här veckan, jag nämnde om de här blockerna, det är att jag tycker inte man ska ha en mall att ja, jag spelar för 1054 rader. Det innebär si och så många spik- och halvgarderingar. Utan från vecka till vecka så ska man titta hur man ska komponera systemet. Har man en tusenlapp att spela för själv eller tillsammans med kompisar? Ja, det kanske blir 200 dyrare en vecka och 200 mindre. Det beror på hur det ser ut. Och som vi säger, vi har haft några omgångar med 3 jättefavoriter. Ja, nu har vi 6 stycken ganska stora favoriter. Så att det du var inne på, som jag ser det, grunden här av de 3 stora i Premier League, det måste en utav dem falla bort. Och samma på de här matcherna längre ner på kupongen.
Ja.
Så att systemkonstruktion är lika viktigt idag som att hålla reda på skador nästan, för det kan du läsa dig till, utan plugga istället lika mycket konstruktion, hur man gör system. Och du behöver liksom, det handlar inte om universitetsstudier, utan det är intresse runt omkring där, ni som gillar tips, utan utvidga intresset och kunskapen lite. Det är viktigt.
Absolut, visst är det så, men då ska jag säga så att man behöver ju ändå en spik i omgången. Och vi tar dem med en gång. Jag har tre stycken spikförslag. Jag bråkar inte med Liverpool mot Brighton. Liverpool, alltså, de är för bra helt enkelt. Jag bråkar till och med Leeds i match nummer 10. En dag längre vila än Middlesbrough. Middlesbrough har gått om skador. Det bärande spelare som saknas dessutom. Och min tredje spik, match nummer 5. Southampton mot Watford, Jumbo-finalen. Mängden avbräck i Watford, Southampton. De har rest sig bra efter smällen. En riktig käftsmäll mot Leicester 0-9. Borde gjort 3-1 mot Arsenal och vunnit senast. Så jag spikar de tre lagen. Vad säger Magnus om mina spikar? Liverpool, Southampton och Leeds.
Ja, jag har väldigt stark tilltro till Liverpool och Leeds. Men jag är Southampton, absolut jättebra match borta med Emirates mot Arsenal. Visade för en gångs skull, visade form där, har gjort lite på slutet, vilket har varit helt iskallt hela säsongen. Jag letar inte på Southampton. För mig är det ingen spik. Så 2 av 3 bifalles.
Borg?
Jag håller med Magnus i antalet, fast jag köper din spik i match 5, Southampton Watford. Det är ett väldigt bra streck och förutsättningar som du nämnde stämmer bra. Så att den spiken köper jag. Liverpool, ja, vi har pratat om det hur många veckor som helst. De har flytt och avgör i slutet, hackar. Brighton svek mig som spik förra veckan. Var ganska bleka, men jag funderar på det lite fram och tillbaks. Leeds, som du säger, okej då, fast inte på min kupong, men jag köper det. Men det är lite grön gubbe som har pratat om det här med Liverpool och Nottingham. Men vi måste ju få ihop en rad, så att 2 av 3 säger jag. Sen kanske jag ändrar mig på vilken utav storfavoriterna.
Ja, men det är det som man skulle lägga ihop alla komponenter. Skador, information, överspelade lag, underspelade lag. Ska vi få upp helheten, och ibland så är ju inte varenda streck ett värde, i och med att det är så pass många matcher igen som är 13. Då får man ta ställning helt enkelt. Däremot så kommer jag helgardera 2 stycken storfavoriter. Match nummer 1, Chelsea mot West Ham. Match nummer 3, Tottenham mot Bournemouth. Jo, jag vet att West Ham har dålig form. 2 poäng på de 21 senaste. Fabianski, målvakten, saknas. Chelsea har en tuff vecka bakom sig. Matchen mot Valencia kan sitta i benen. Tammy Abraham blir skadad, skyttekungen, spelar inte. Tottenham, ny tränare Mourinho, dubbla triumfer, vänder 0-2 till seger över Olympiakos. Men defensiven, det stämmer inte. Bournemouth tycker om att överraska. Bra facit där när de möter bra lag. Tycker de överraskar ofta, så skjuter in många mål. Så att helgardera storfavoriterna Chelsea och Tottenham. Magnus?
Jo, men jag tycker inte det är så dumt resonerat, Eskil. Jag tycker alltså Chelsea har gjort det bra så här långt. Men Frank Lampards bygge är i tidigt skede. Och man har en klar föryngre av laget. Många unga spelare. Det är också lite ojämna prestationer kommer göra över tid. Så att det ligger liksom en fara att lura där. Även om West Ham inte har visat någon större form på ett tag. Men den är inte given. Så att, med tanke på streckprocenten så kan det vara värt att gardera upp den. Tottenham är ju, bara för att Mourinho har varit inne nu i 10 dagar, så innebär det ju inte att allting är på plats. Utan man har haft en trubbelartad säsong för att man inte har varit tillräckligt bra.
Han har en del att jobba med, Mourinho. 4 insläppta på 2 matcher.
Nej, jag har gjort 7 mål, det är jättebra, men man släppt 4, och det är lite som Mourinho egentligen inte, Mourinhos lag inte ser ut, utan nej. Mourinhos lag bygger ligatitlar på att vinna med 1-0. Nu har man gjort 7 mål på 2 matcher, släppt in 4. Så att det ser lite annorlunda ut. För mig är ingenting givet vad gäller Tottenham fortfarande.
Niklas, att Fabianski, första målet i West Ham, är borta. Mycket betyder det?
Det betyder ju en hel del givetvis. Men ja, vi vet ju hur West Ham är. Alltså det är ju ligans sjukpatient här. Det är väl en månad sedan vi satt och berömde West Ham för att de hade överraskat positivt. Sen dess har de ju 5 katastrofmatcher i ligan bakom sig. Men jag gillar hur du tänker. Jag är förvånad för att du använder så många streck här. Men jag applåderar. Jag tror att det här blir en jobbig vecka för Chelsea, som du är inne på. Hedersam förlust mot City. Ja, besviket kryss mot Valencia. Här kommer en liten baksmälla för Frank Lampard och hans killar. De har ju gått jättestarkt efter en tveksam start, så att det köper hela konceptet. Det här är en sån här typisk match som West Ham kan till och med vinna. Samma sak, precis som ni var inne på. Det är tendenser i gamla Tottenham i matchen mot West Ham. 3-0 såg jättebra ut. Den slutade 2-3.
Ja, absolut.
Den matchen där, grekerna 0-2. Ja, jag vet inte. Det är visst Mourinho ler och sådär, men jag vet inte, spelarna. Så att jättebra garderingar, Eskil.
Ja, men intressant, jag köper det. Och du pratar om hedersam förlust för Chelsea mot Manchester City. Och alltså, erfarenheten säger mig att hedersamma förluster tenderas att upprepas. Så att, jag tror att det är... Det kittlar med många streck i de här två matcherna där favoriterna Chelsea och Tottenham är jättestora.
Ja, och Chelsea har ju fått gått 110% här i båda matcherna. Hade de tappat greppen mot City tidigt, ja då kunde de ha sparat sig lite. Samma sak i onsdagens Champions League-match. Det var full spruta hela vägen ner i Spanien. Så att, ja, och en nyckelspelare där fram som är skadad. Det blir spännande.
Absolut.
Då har vi gått igenom nästan hälften av matchen. Och ditt avslag, jag har haft väldigt hög träffprocent, Magnus. Avslaget den här veckan, det är lag
Bristol City vinner inte hemma mot Huddersfield.
Hur tänker du här?
Jag tänker att vi har fått ett Huddersfield i väldigt bra form. Man har förlorat en av sina 10 senaste matcher. Cowley som kom in här i september har fått ordning på laget. Satt sitt 4-2-3-1 i en fin och god struktur. Blivit ordning på prestationerna. Bristol City däremot, man har bara vunnit en av de 5 senaste efter en strålande start. Har ganska svårt att avgöra matcherna, spelat 8 oavgjorda. Jag har stark feeling för att Huddersfield spelar minst oavgjort i den här matchen. Så Bristol City, det är mitt avslag.
Väldigt, väldigt snyggt avslag, Magnus, där. Jag hade själv lite noteringar på den matchen där, som du säger, att Huddersfield har smugit med 8 av 15 poäng på senaste 5 matcherna av ett bottenlag. Det är starkt, och jag tror den här matchen blir procentuellt den matchen som blir störst översträckad. Och framförallt som det ser ut nu här, så att jag hade satt helgardering här, men jag är villig, det kan vara vågad chansning att ta bort hemmalaget, men med den översträckning som det är, så jag köper ditt förslag fullt ut.
Det är en sån match som du, Borg, kommer att sitta och kolla i på lördag eftermiddag. Hur mycket Bristol City spelar till, är de spelar till X, är de spelar till Y, överspelat eller inte, så kan du tänka dig att ta bort ettan. Din bomb också haft väldigt hög träffprocent, och var hittar vi din bomb den här veckan, Borg?
Veckans bomb hittar vi i match nummer 9, Nottingham Cardiff. Nottingham slaktade i veckan här, QPR borta med 4-0. Jag tycker och tror att Nottingham är ett lag som ligger lite för bra till i ligan än vad de har kapacitet till, även fast de har gått starkt nu. Cardiff tycker ett roligt och bra lag och klassisk skrälllag. Så att min bomb den här veckan är match nummer 9, Nottingham Cardiff, kryss 2.
Bara glädje, ingen sorg, så går det när man spelar med Niklas Borg. Nottingham, som du sa, de besegrade Queens Park Rangers. 4-0, spelar med en man mer efter paus. Cardiff, de har gått bra under nya människan Neil Harris. Men på bortaplan, Magnus?
Nej, då har det gått tungt. Poängen tar man ju, de tar man ju generellt sett hemma. Man har faktiskt 0 segrar på de första 9. Men då,
5 oavgjorda.
5 oavgjorda och 4 förluster på 9 bortamatcher. Men då, förr eller senare så vinner de borta. Så varför inte till helgen?
Du är inne på det. Låter Haglund som du har en smygspik på Nottingham, men vill inte säga det här i podden.
det här är en garderingsmatch för mig. Så jag är lite inne på att det kan ske någonting i matchen helt klart. Och jag brukar resonera så, alla de här nollorna som står i kolumnerna på vinster och förluster raderas över en säsong. Det finns inget lag som går igenom en säsong med någon nolla i de kolumnerna. Så att det kommer spräckas och förr eller senare, kanske på lördag.
Och det positiva är att de har faktiskt tagit upp poäng i 5 av 9 bortamatcher. Där, så att,
ja, men det har varit ganska jämna tillställningar som man har varit med i matcherna. Och rätt för det så kommer det ramla ut till deras fördel.
Robin Hood ska bara ner den här veckan, så är det.
Ja, vi får se ifall det blir så att han tar från de rika till de fattiga. Eller för det är som du, Boy, som tar från de fattiga och ger till dig själv.
Jag ger alltid. Det är så jag blev fattig.
Jaha, jag brukar säga så här, ger man så får man. Så att... Så är det.
Ja, fast så har det inte varit med stryktipset på slutet, tycker jag. Det är bara favoritpling andra halvlek.
Ja, men nu ska vi se, för vi försöker ändå följa ett påstående.
Ja, vi ändrar på det.
Ja, du nämnde Derby i början av sändningen här, Niklas. I början av vår podd. De är också med match nummer 6. Har ju en hel del skador. Queen's Park, du nämnde det, nog på en käftsmäll mot Nottingham. Jag spelar med en man mindre efter paus. Vad är det för känsla för Derby, Queen's Park Rangers?
Ja, den matchen, Derby på stryktipskupongen, så brukar jag inte gilla dem. Men QPR, det är väl Championships motsvarighet till West Ham. De blandar och ger högt och lågt. Nu har det gått riktigt tungt på slutet. Jag tittar på sträckorna här. Jag tycker faktiskt att... för mig är Derby en spik, måste jag säga. För jag tror det är mest på sträckna. Så att, ja. Det har jag som en av mina tre spikar.
Tar vi då Derbys hemmafacit. Det är faktiskt att de har 5 stycken raka hemmasegrar. Vad betyder det, Magnus?
Ja, men det betyder att man har börjat bygga en borg hemma. Och att man känner sig...
Bygga en borg?
Bygga en borg. Jag bygger en Niklas borg. Man bygger en fästning också. Och det dröjde ju till fjärde hemmamatchen, femte hemmamatchen innan man vann, men de har tagit 5 raka och självförtroendet hemma är ju då givetvis väldigt stort. Så att ditt gamla favoritlag sitter nog inne med goda möjligheter helgen.
Och i Queen's Park Rangers så är Lee Wallis avstängd. Match 7 och match 8 stod Blackburn. Lagen har visat uppåtgående form på sistone. Utgångsrätta på Stoke, tycker jag som att gardera med ett kryss, åtminstone med Blackburn. Så har vi en match som jag tror blir jämn, målfattig och kan egentligen gå hur som helst. Det är matchen med 7 Birmingham mot Millwall. Någon speciell match som vi pratar om där, Niklas?
Nej, det är det väl inte. Jag säger väl som dig, det är väl klassiska garderingsmatcher det här. Måste jag välja... ett streck i match 7 Birmingham, ja, då får det bli spik hemma på dem. Men jag kommer gardera tidigt på båda de nämna.
Ja, det känns som det är garderingsmatcher. Ett favorittecken som jag kommer att ta bort. Match mot 13, Wigan mot Reading. Jag tycker att Reading har gjort ett bra den senaste månaden. Visserligen har de 2 raka förluster. Först var det Brentford som är väldigt formstarkt. Sen så höll man stången mot Leeds till det återstod 3 minuter. Man fick kapitulera. Wigan, svårt för att vinna matcher. Bort med ettan, säger jag.
Ja, det är mycket bra. Jag håller helt med vad du säger. Jag har faktiskt i mina noteringar så är det här min veckans chanspik för mig. Men jag kommer vänta till lördagen och se vad som händer med nyheter och hur oddsna kommer utvecklas där. Så att en bra gardering av dig.
Du ska se om vi kan sammanfatta kupongen. Är du med här, Borg? Magnus är på hugget. Vi är överens om att gradera match om 1 Chelsea West Ham. Match om 3 Tottenham Bournemouth kräver också gradering. Tänk på att spika match 2 Liverpool mot Brighton. Match 5 Southampton Watford. Match 10 Leeds mot Middlesbrough. Kanske Reading i match nummer 13 också kan vara en fräck idé som spik i jackpot-omgången. Match nummer 8 Stoke Blackburn. Match nummer 7, fel ordning där, men det hänger med då. Birmingham Millwall kommer graderas, och så verkar vi vara ganska överens om att man ska gradera Nottingham mot Cardiff. Ja, Niklas, återstår det 2 dagar, vi spelar in detta en torsdag, fram till stryktipset ska lämnas in. Hur kommer du finslipa dina system?
Ja, det är som du säger här, fredagen, det brukar vara träningar och så är det presskonferenser efter. Det kan ju vara roligt eller intressant att höra vad lagen, alltså veckomatcherna har inneburit för truppen här när tränarna snackar på fredagen. Och sen följer vi upp med lite siffror och sista nytt på lördagen. Det blir en spännande lördag.
Det blir det absolut. Och i veckan har ju hänt in i svensk fotboll. Östersund, beviljas ingen licens. Zlatan köper in sig i Hammarby. Om vi tar det här med Zlatan, Magnus, så pass överraskad att han köper in sig i Hammarby istället för att investera i Malmö FF.
Ja, det var överraskande för mig att han gick in i en allsvensk klubb som affärsman, och att det dessutom då är en klubb som Hammarby är ju en klubb som ägs till 49% av externa intressenter. Där har han gått in. Men det är klart att det här svider ju i Malmö FF och dess supportrar. Man har gjort en fantastisk staty som står utanför deras hemmaarena. Det här var överraskande. Samtidigt så äger ju inte Malmö FF Zlatan Ibrahimovic. Han tar ju sina egna beslut, men det är klart det är taggigt.
Han har gjort mycket då för Malmö, fått in mycket pengar till klubben och så vidare. Den här statyn som du snackar om, samtidigt är det ju en affär som man ska inte skilja på de två grejerna.
Ja, men det är svårt. Det är svårt. Alltså är man involverad i en klubb så klart nu vill Zlatan att det ska gå bra för Hammarby, för hans investering. Det är klart han också att jag har ett hjärta i Malmö, men ja, den är knivig. Jag tror att det finns supportrar i Malmö som kommer ha väldigt svårt att svälja detta.
Hur pass överraskad var det för dig, Niklas?
Ja, det är klart att det är överraskad. Sen så vet jag inte hur mycket sedlar han har tagit ur egen plånka och betalar det här för. Utan jag tror att det här är någon deal med att han ska vara med. Det ska generera i nya intäkter. Så att jag tror kanske inte han pröjsar. Utan som ni är inne på, det är en ren affärsbeslut för honom. Sen kan jag tycka så här, han har troligtvis tillräckligt. Just den här affären kanske han kunde vara utan. Och vill han äga en klubb, ja då kunde han ha väntat ett tag. Och han är ju ute på, alltså utanför fotbollsplanen så att säga. Vilka affärer han gör, det är en sak för sig. Men jag menar, det är lite väl mycket för att få uppmärksamhet. Till exempel den här dusten med Janne Andersson. Det är onödiga saker, det behövs inte.
Hur det slutar, det kommer vi få för framtiden utvisa. Jag hoppas vi har varit en vägledning till nu mot 13 rätt flöda. För det finns extra miljoner i potten. Ett stort lycka till!
Lycka till!
Lycka till!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.